All right. Varmt välkomna tillbaka till The Lab Rats podcast. Hur är läget, Göran?
Det är jättefint, du. Själv då?
Ja, men det är bra. Jag har varit, vi spelade in här efter lunch och idag körde jag ett lunchpass. Och i stil med träningstipset som jag lämnade förra veckan, så att supersätt, jag hade lite ont om tid. Jag brukar i och för sig ofta köra supersätt, men nu var det ännu mindre tid, så vilan blev kortare än normalt. Så att det var, jag känner av det redan nu, jag kommer ha riktigt träningsverk sen ikväll och imorgon, tror jag. Ja,
det är väl ungefär samma som jag känner. Jag är inne i en ny fas i min träning nu och fick nya träningsprogram då av Robban, min coach. Mm. Och det här som man då kallar för recovery i 8 veckor. Okay. Och jag tänkte att fan, rätt skönt, för jag har kört rätt tufft under en bra stund nu.
Ja.
Men recovering är inte så mycket recovery, utan det är då att jag bara tränar en muskelgrupp per gång per vecka.
Okej.
Okay. Men de här passen, de är ganska tuffa. Mm. För nu tar vi ut allting på en muskelgrupp, ja, på veckan. Och han pratar väldigt mycket om vikten av återhämtning och inte träna så förbaskat mycket för att sen kunna gå in på prioritering igen.
Just det.
Men det är tufft.
Det låter som bäddat för träningsverk att ge sig på. Ja, men det, en muskelgrupp är ett helt pass. Då...
Jag körde framsida lår igår och du såg lite grann hur jag gick. Mm. Och så avslutade jag med 10 set var då. så att det tog lång tid innan man somnade igår kväll.
Ja, det fattar jag. Men du, jag är lite nyfiken. Du har ju varit i London på en 5-dagars matorgie som du skrev på Instagram stories. Då undrar jag så här, du som är så himla noggrann med din mat och matlådor och grejer. Hur funkade det då?
Det funkade helt fantastiskt bra. Genom att jag skett i totalt alla restriktioner under 5 dagar.
Aha, kul.
Med då en gång med Robbans goda minne så pratade om detta. Och hans inställning också, liksom, när man åker iväg. Ja, men man måste kunna slappna av lite grann också.
Mm.
Så att jag har gjort allt som jag inte brukar göra under de här dagarna. Jag har druckit pilsner, druckit vin, jag har ätit croissanger, jag har ätit till och med chokladcroissanger till frukost och verkligen släppt alla de här matrestriktionerna under 5 dagar.
Ja.
Och kändes otroligt bra, för att efter 5 dagar då längtar man tillbaka till de här rutinerna igen.
Mm.
Och det är det jag tror, liksom, att vi får inte göra det så jäkla svårt hela tiden. Och så ordentligt, liksom, så att man ska tänka in i minsta steg så att det blir belastning hela tiden. Jag menar, tittar man på frukostarna i England så är det inte så jätteenkelt att äta superbra.
Nej.
Det går inte.
Nej, mycket toast och korv och bacon och ja, vita bönor i sån där sås.
Ja, så jag under den här tiden som jag har hållit på nu. Jag har gjort de här typerna av korta break, 5-7 dagar på semestra på detta. Och bara låtit kroppen vila från träning och fylla på.
Mm.
Vilket gjorde att när jag kom hem, så kom hem i måndags. Och då hade jag gått upp 3,5 kilo.
Ja.
Och sen 3 dagar senare så har jag gått ner 3.
Mm.
Vilket gör att egentligen så är det bara man samlar på sig massa vätska.
Ja.
Det är inte farligare än så.
Nej, och ju större bas man har byggt, som du har gjort nu under ett antal år, desto större tålighet har man ju för de här avstegen då, från den ordinarie planen och liksom kostupplägget, så att det är ju verkligen inget problem. Jag kan uppleva att när jag själv har liksom varit inne i sådana här perioder när jag verkligen har varit noggrann med kosten, att det har mest varit en mental steg, att det är jobbigt att äta annat som man vet egentligen inte ingår i planen.
Nej, och jag menar, jag fick, det är något jag inte tål, men jag vet inte vad det kan vara. Det kan vara en pilsner. På detta, det är någonting som finns i detta. Men jag får så här pulsrusningar.
Okej.
Okay. På detta. Men likförbaskat tycker jag liksom, jag vet att den pulsen går ner efter ett tag också.
Mm.
Men det är någonting, och det vill man chocka kroppen.
Ja.
På detta. Men jag tycker att när man då har de här breaken så blir det så mycket lättare att sen gå tillbaka.
Ja.
Och jag har inte det minsta dåligt samvete för detta. Och jag tycker att vi, mycket av det man ser då med influencers och liknande, de skuldbelägger hela tiden personer. Man får dåligt samvete, man ska tänka på detta. Ja, men vi tittade på Paul Saladino.
Ja, man kan kolla på honom på Instagram. Paul Saladino, en carnivore och fruktarian kan man väl säga. Hardcore deluxe. Jobbar mycket med skrämseltaktik.
Mycket med detta. Och då ska han då plötsligt ta med sig en kokosnöt istället för att dricka vattnet på flygplatsen. Ja, men det blir pervers. Det blir sjukt tycker jag. När man håller på detta sättet. Eller man ska då tänka igenom allt in i minsta detalj. Hur man ska packa för att man inte ska äta flyg i maten.
Ja. Nej, det var roligt. Man får kolla. Vi får, jag vet inte, vi kanske kan låna hans klipp eller på något sätt länka till
det. Ja, vi gör det.
This guys didn't know about this amazing hack. You can bring coconuts on the airplane. So, I don't like to drink water in airports. You can't get water through security. But you can bring coconut water on the airplane in a coconut. Coconut water is a great source of magnesium, manganese, all kinds of good stuff. So I had about 10 coconuts in there that I'm going to have to drink on this plane. And I've got meat. So I got some burgers, heart burgers, regular burgers that I'm bringing on the plane. So that's how I travel.
Ja, kul kommentarsfält. Det var jättemånga kommentarer där.
Ja, ja. Sen kan jag i och för sig säga att jag har med mig matlådor och sånt när jag jobbar och ut och reser på flyg och liknande. Men när jag har semestern och tar de här bitarna, då slappnar jag av.
Men du kommer ju inte med 8 kokosnötter i handbagaget.
Nej. Däremot smyger jag med någon matlåda.
Ja. Ja, men kul. London är alltid härligt. Det var alldeles för länge sedan jag var där faktiskt. Ja.
Intressant att säga lite grann att vad som också var populärt i London nu, det är otroligt mycket kring de här liksom frukostställena, brunchställena. Och personen liksom jag var ute och gick vid Covent Garden, så var det en kö på minst 50 meter till ett bageri.
Okej.
Okay. Som stod där de då köpte sina buns och de massa kakor. Och väldigt, väldigt ung publik.
Ung och hipp.
Ung och hipp. Och då var det ett ställe som då hade blivit extremt hipp.
Säkert ute på TikTok någonstans som inte vi har en aning om.
Nej, och det var det som var så intressant när man gick på alla de här restaurangerna. Så har man liksom vissa som bara trendar. Vi var på den indiska restaurang som var jättebra. Jättelånga köer. Otroligt svårt att få bord.
Nej, det är spännande och det leder oss in på vårt ämne här kring lite skämtsamt och vegandöden. Men så här, vi ramar in det genom att det man kan se nu är att det har varit en enormt stark trend kring att äta vegetarianskt och att äta veganskt har kommit väldigt starkt sista åren. Men kollar man lite runt så där nu så bland annat vegobarometern som Axfood presenterar varje år. Så är det har ju liksom inte stannat av, men det har klingat av liksom den här tillväxten av vad folk då uppger hur de äter veganskt eller vegetarianskt har liksom planat ut. Och man ser också i sociala medier, det har också varit en snackis här under vintern, att allt fler stora liksom vegan och vegetarian influencers har gått tillbaks till att bli blandätare igen och tillagt sig med kött då i kosten till stor förfasa för sina följare som liksom har följt den här profilerna som har förespråkat där. Vi kommer gå in lite på det här med de här profilerna, men jag tänkte så här, för det här är ju en typisk trend och du som har liksom trendspanat hela din karriär i princip.
Ja.
Kan man säga något, hur uppstår en trend? Finns det något liksom gemensamt som när du tittar på det? Okej, det här är en typisk liksom förfarande för hur en trend startar.
Mm. Ja, men om vi backar bandet lite grann och vi tittar förr i tiden. Så var det egentligen, om man säger, stora multinationella företag med gigantiska reklambudgetar som skapade trender. Det var liksom det klassiska. Hade du x antal miljoner på detta i marknadsföring, så då kunde du också skapa en trend.
Ja.
Så här är det inte längre, utan det är mycket mer det här liksom att rätt person vid rätt tillfälle säger rätt sak. Vilket gör att man får followers som hela tiden får fart på de här bitarna.
Ja.
Jag använder mig något exempel på att vi säger Bruce Springsteen, vi tar någon sån gammal, skulle plötsligt stå på en konsert med en lång arm på sin t-shirt.
Ja.
Och en kort arm på den andra armen. Felsytt. Får vi utgå från på detta. Det är ett korkat exempel.
Ja.
Men står du inför kanske många hundratusentals i de här felsydda kläderna, skulle plötsligt kunna leda till en trend.
Ja, absolut.
Och det är precis så här saker som gör de här bitarna, att rätt person säger rätt sak vid rätt tillfälle.
Ja, men du har ju musik då. Du har ju Criss Cross för ett an på 90-talet som gjorde de här omvända byxorna. Man hade liksom bakfickorna fram och sen. Yep. Det var ju liksom en sån trend som skapades ur musikvärlden. Så att det har ju hänt massor av
gånger. Det skapas jättemycket av detta. Och oftast är den här slumpen att någon plötsligt någonting tar fart.
Ja.
Och det är väl hela tiden biten med följare, delningar etc. som det börjar hända saker och ting, och då föds trender.
Ja.
Men det är otroligt svårt att egentligen säga varför blir en trend egentligen?
Nej, det är ju intressant. Det känns för mig lite som att det är en högljudd elit. Och elit i det här fallet kan till exempel vara influencers som har stort följe eller liksom vissa kluster. Jag menar, du har hela Manchester musiken där på 90-talet med Oasis och Blur och hela det. Britpoppen som exploderade, och Liverpool med Beatles ett antal decennier tidigare. Liksom att det är vissa kluster som lyckas skapa saker som växer och blir någonting.
Men sen är det att mycket av de här bitarna är väldigt kortsiktiga. Vi har väldigt kortsiktigt engagemang. Vi såg det under hela covid. Då plötsligt alla skulle stå på balkong och applådera sjukvårdspersonal. Ingen som står och applåderar några, trots att de jobbar och sliter jättehårt. Folk skulle åka iväg till Ukraina med egna hjälpsändningar och lånade vans och liknande och skulle rädda världen, och man följde hela resan på sociala medier och la upp varenda steg som man skulle göra. Kriget är inte slut.
Nej.
Det är ingen som lägger upp någonting idag. Några enstaka lägger upp det med Palestina och Israel konflikten, men det är väldigt, väldigt lite. Det pågår för fullt fortfarande. Och det är det jag menar. Vi har så kortsiktiga engagemang idag. Det dör ut med en på en och samma gång. Vi tittar massa sådana AI-applikationer som kommer nu. Det dör ut på en gång.
Ja.
Och det är väl antagligen det som också är, tror jag, en av orsakerna till det här som vi ser nu. Det är inte inavad vegan.
Nej, det är inte lika hett som, alltså det är svårt att sticka ut med det idag. Det var nog mer så här, det var, ja, men om någon var vegetarian så var det så här, det var ganska hardcore för någon som inte alls har det sättet att se på saken. Och sen så här, okay, hur ska man toppa det? Nej, men då blir man vegan, liksom det är en nivå till på vegetarianismen någonstans. Ja. Och då sticker man ut där och sen förflyttar sig en massa dit. Ja. Och så är det inte lika coolt.
Men när tillräckligt många gör de här sakerna.
Då är det inte coolt längre.
Då är det inte coolt längre.
Nej.
Och vad gör man då? Ja, men då måste man, som i det här fallet vi pratar profiler som yoga girl, lämna då detta för att skapa någonstans ett intresse kring sin egen person. Nu säger jag inte att hon gör det utstuderat. Hon säger att det är hälsomässiga skäl. Vi tror att det är så också.
Ja, det får man utgå ifrån med att hon säger det, men det var intressant då, för hon var ju med här i SVT för inte för länge sedan.
Nej.
För det blev en stor grej då, hon har ju över 2 miljoner följare, kanske mer, på Instagram i alla fall. Men hon säger ju rakt ut, jag började må dåligt, och då får hon frågan från SVT, liksom, ja men alla rön om att det är farligt, alltså att det kan vara cancerrisk att äta kött och allting sånt här som du har varit emot liksom. Yeah. Och hur vet du att det är köttet som gör att du mår bra? Men då säger hon, men det är det enda som jag har förändrat i mitt liv. Jag har lagt till lite kött. Hon bara, det är ju inte så att jag har övergett veganismen, men jag har lagt till lite kött och jag mår mycket bättre idag, säger hon. Ja, men det är intressant, och hon säger ju också en sak som jag tycker är superintressant kring det här ämnet, och det handlar inte bara om vegetarism och veganism, det handlar om alla liksom strömningar och, ja men jag säger det, sekter då på olika sätt, så får man ta det för vad man vill, men hon säger så här: det finns en idé om att veganer är godare människor, jag var definitivt en del av det, jag predikade om vad andra borde äta, men det kommer jag aldrig göra mer, jag kommer definitivt inte identifiera mig efter vad jag har på tallriken.
Nej.
Och det känns lite som här att det blir de här klusterna, men det man håller på med yoga liksom, där man lite hälsosammare, man tänker, det är inte så ytligt, det är mycket mer inåtvänt, så då höjer du och flyttar dig från resten av träningsbubblan så att säga.
Och är du lite elak så säger du att man är lite finare, man är lite bättre, och det var det jag var inne också lite grann med det här med Ukraina, man åker med hjälpsändningar, du är lite bättre än andra, och du berättar om alla goda saker du gör.
Ja.
Jag menar, det är på det här sättet. Och det var på det sättet man fick så mycket popularitet på det här. Att man bara åt veganskt.
Mm.
På de här bitarna.
Ja. Men vi går in lite grann på vad uppger folk. Varför är man vegetarian eller vegan? Och då citerar jag då från Vegobarometern då, som Axfood gör varje år. Och då säger svenska folket då att främsta skälet är klimat och miljö. 53% uppger det som främsta skälet. Nummer 2, hälsoskäl. Nummer 3, etiska och djurrättsskäl. Så att klimat, hälsa, etik och djurrätt då. Och det är ganska stor skillnad. 53%, 24% och 14%. Och sen kollar man då när man frågat vad folk har uppgett då, att jag äter vegetariskt 2-6 gånger per vecka. Och den här frågan har man då ställt sedan 2016. 2016 var det 19% av svenskarna som uppgav att de äter vegetariskt 2-6 dagar per vecka. Den var på piken 2022, då var det 32% som uppgav det. Och sen 2023 hände någonting, så då sjönk den ner till 27%. Så att vi får se 2024 om de siffrorna kan visa, liksom, men visa kanske på den här utplaningen och liksom...
Ja, jag tror att vi kommer att se ett ganska så kraftig nedgång. Mm.
Ja, pendeln har svängt här. Men uppenbarligen nått en peak. För 2016 har det gått uppåt fram till 2022 och sen helt plötsligt klingat av. Så att...
Men jag tycker att du är inne på något otroligt intressant här, liksom sekttänket.
Mm.
Och när du säger det här så kommer jag att tänka på att jag var faktiskt och föreläste på LCHF-båten. LCHF-båten.
Det här låter intressant.
Det var mycket intressant att föreläsa inför 250 fettälskande människor där man fick ha speciellt på buffén. Vi var på, om det var Viking eller Silja, kommer inte ihåg, men i de här båtarna.
Ja.
Och det åt så jävligt mycket fett på båten då. Och det var liksom ett otroligt, det var fanatismen kring detta. Och det var människor som verkligen trodde på guden. Guden som då pratade LCHF till alla. Och det var också när elitismen som kom där.
Mm.
Sen var det då människor som precis som man ser på tv med de anonyma alkoholister som gick fram och berättade om fettets betydelse för deras liv.
Ja.
Och de hade gått ner mycket. Men troligtvis hade de bara tagit bort all skitmat som de hade ätit tidigare. Och åt fett istället. Och nu kan man säga att det känns som att den är ganska död.
Eller? Den är rätt död. Den är liksom bara flutit ut i ingenting. Det är liksom, helt plötsligt så försvann dialogen, den här liksom stormen som var, bubblande grytan, den liksom bara puttrade ut i ingenting. Och sen hävde jag då att det sen flög ut i hela veganstråket. Och vi har också, har man en trend så har man en mottrend. Så vi har också en väldigt stark carnivore-trend också. Ja. Med liksom folk som verkligen, verkligen är superstärkta i sin tro kring köttet.
Ja. Du vet att jag provade en månad.
Ja, hur var det för?
Ja, men nu ska jag vara så helt ärlig. Jag körde en månad carnivore och sen var jag faktiskt influerad lite grann av Paul Saladino då, för jag ville testa hur det var. Så jag la också till lite frukter, lite mango och lite avokado. Vilket jag fick då lite påhopp från att jag var inte renodlad carnivore. Alltså. Nej. Så det är någon som klagade på mig. Det skulle bli förruttnelse i tarmen och allt möjligt. Under den månaden mådde jag skitbra.
Mm.
Jag gjorde en hel del personbästa på gymmet. På detta hade extremt mycket energi. Och kände att fan, jag mådde riktigt bra under den månaden. Men det sociala, att bara ta in en köttbit när man var ute ett lunch eller något liknande. Det kändes inte riktigt bra. Och det blev lite tråkigt också. Att käka sitt kött hela tiden.
Ja.
Men jag måste säga jag mådde väldigt, väldigt bra.
Mm.
Jag kollade sådana här värden som blodsocker och liknande. Och det låg liksom som ett fint horisontellt streck. Hände ingenting. Så jag kan inte säga, jag mådde väldigt bra av det.
Mm. Och varför klev du av det?
Mycket av den här sociala biten. Plus att jag tyckte helt enkelt det blev tråkigt.
Ja.
Plus att jag kände väl ändå att men jag tror inte man ska vara så... Jag är fan inte rädd för kolhydrater på detta.
Nej.
Och när man tränar så pass mycket som jag gör nu så känns det som att jag blir i med kolhydrater.
Ja, men det låter vettigt. Nej, men Saladino var också väldigt renlärig. Men sen så liksom såg jag också i hans flöde att han började återintroducera frukt och vissa grönsaker, även om han är väldigt restriktiv där.
Det är intressant, det var den här månaden, för jag gjorde då dumheten att lägga ut det på LinkedIn.
Mm.
Och jäklar vad jag blev jagad av veganer.
Ja, men då var du mitt inne i piken av vegantrenden också.
Ja, mitt inne i detta när jag gjorde detta. Och jag fick, folk skickade små direktmeddelanden till mig med forskningsrapporter. Och visade att hur mycket inflammation jag skulle få i kroppen på den här månaden.
Mm.
Och att de berättade att jag skulle dö. Jag fick höra allt möjligt på detta. Roliga var att jag testade faktiskt det här inflammationsvärdet som kanske inte säger så mycket. Men det säger en del i alla fall, det är SCRP.
Mm.
Och jag har aldrig haft så lågt inflammationsgrad i kroppen, så det var nästan... Det var så nära noll det gick. Så på den månaden hann det i alla fall inte hända någonting.
Nej. Men jag tänker så här kring allt som har med dieter och liksom... Kroppen vet vad den vill ha, vad den behöver i slutändan. Så att på något sätt så tvingar den in... Så landar man i ekvilibrium igen. Att, man känner på, du känner att det var ja, det är så sociala, men också så här, nej men fasen, jag mår nog liksom, du kan leva på det, för människan skulle inte ha överlevt så här länge om inte vi var så flexibla som vi kan. Men i någon slags optimalt läge, tror jag ändå, för de allra flesta, så tror jag ändå det är en bland kost som är liksom det optimala.
Ja, men det tror jag, det är jag helt inne på också. Plus att man får inte glömma den här liksom upplevelsen när man tittar på en tallrik, att det är rätt vackert med massa grönsaker. Det ser fint ut på något sätt.
Men det här med sekter, för jag tänker så här, att jag upplever kring... Mycket kring träningstrender, där jag jobbar mycket liksom i sweaty business, men sen också kosten är ju angränsande ämne. Att vi är bland de snabbaste på att ta till oss de här trenderna, vi och amerikanerna. Och jag tänker så här, det är två liksom, USA kanske inte lika på samma, det beror på vart man är i USA, men att den här ateismen, att vi tror inte, vi går inte i kyrkan, vi tror inte på samma sätt som förr i samhället. Och att vi söker liksom någonting hela tiden att tro på. Och då blir det de här gurusarna som liksom lyfts fram. Någon tror väldigt mycket på Saladin och någon tror på någon annan som håller på med veganism. Någon håller på med någon annan grej.
Ja.
Och så liksom kommer man in i den här bubblan. För jag tänker det här med att äta vegetariskt och veganskt, att det är rationella beslut, liksom uppenbarligen miljö, hälsa och etiskt. Djuret är så här, ja, jag kan skriva under på alla dem utan problem.
Mm.
Men jag tror att det också blir en väldigt stor del som är ett emotionellt val. Det är lite så här, vem är jag? Snarare än kanske vad behöver jag? Utan så här, men jag är vegan, jag är vegetarian, jag är kroppsbyggare, jag är det här.
Mm.
Och då, det blir svårt att diskutera, för att när det liksom lägger in så mycket av det emotionella, att då blir de här krockarna mellan carnivore och veganer och så vidare. Det blir ganska svårt för någon som inte är inne i bubblan att kritisera den som är inne i bubblan.
Mm. Och jag menar, man kan alltid hitta underlag då för att man har rätt i sitt val.
Mm.
Jag menar, jag följer en Sean Baker som också är...
Han gillar kött.
Han äter mycket kött. Men då ser man, vad är han, 57 år någonting, extremt vältränad, har någon världsrekord i rudd,
ja.
Sån där ruddmaskin, stark som en oxe på detta och sitter med sitt kött och äter hela tiden. Ja, men tittar man på honom visuellt så är han extremt vältränad. Han presterar väldigt bra, han är väldigt stark etc. Det är svårt att inte se att han ser ut i alla fall på utsidan och mår väldigt bra.
Ja.
Du pratar så, Saladino, vältränad, går runt där. Det är svårt att säga emot honom. Sen tycker jag det är korkat att han springer runt i de här butikerna i bar överkropp.
Ja, nej, men det är...
Ja, men det är alla de här som håller på i bar överkropp och ger kostråd. Nej, för fan.
Nej. Jag håller med. Mm. Så då säljer man ändå på sin kropp på något sätt. För att det blir någonstans ett, så här, ett auktoritets liksom bevis någonstans. Att okej, eftersom jag äter så här och beter mig så här, så blir min kropp så här.
Men det är så töntigt. Det är töntigt. Och nu ser man en del svenska influencers som gör samma sak, som ska springa runt och leka som de här stora influencers, de afrikanska, i bar överkropp.
Mm.
Och ge de här kostråden.
Och prata in i kameran.
Prata in i kameran med allvarsam ton på den här biten. Men jag hade inte en aning om att det var den här typen av sektbeteende i den här branschen. Det är en ganska otrevlig bransch stundtals, tycker jag. Man har väldigt hårt tonläge.
Ja.
Vilket är väldigt korkat, tycker jag, när vi alla kämpar för... Alla kämpar vi på ett sätt för att nå till en bättre hälsa.
Mm.
Istället för att ge sig på varandra på det här sättet, som tror på olika saker.
Ja.
Så alla vill ha ett mål om hälsosamt. Men den stora majoriteten är extremt ohälsosam.
Mm.
Det är de vi borde påverka. Jag har fått höra liksom att jag tränar fel. Folk blir förbannade och menar liksom att den här typen av bodybuildningsträning är totalt värdelös. Man ska hålla på med styrkelyft.
Mm.
Ja, men ge mig en klapp på axeln istället, att jag faktiskt tränar 5 pass i veckan.
Absolut.
Styrka. Men istället ska vi då klaga på hur man tränar.
Mm.
Att det är fel.
Nej, men det finns en stor intolerans. Men jag tänker att det är ganska mänskligt. Om man tar, återigen går in i religionens värld, som inte jag är så här superbevandrad i, men jag känner ändå så här, bara titta på det utifrån, att dels har du inom religionerna så har du liksom nyanser och skiftningar. Och det blir så här, ni vill till samma ställe, men man är inte överens om metoden och vägen fram. Och det är lite samma här också. Det är hälsa, man vill må bra. Men träna som en bodybuilder, värdelöst. Träna som en atlet när du är över 40, du kommer bara bli skadad. Träna så, du kommer bli skadad. Träna bara yoga och lungträning, du kommer tappa alla dina muskler. Det är liksom hela tiden de här grejerna. Så bara, men låt folk ha sin metod då, att ta sig fram, istället för att liksom hacka på dem. Så här, härligt, vad spännande att du har valt det spåret. Liksom,
ja, och uppmuntra istället och ställ frågorna. Om det nu är, istället för att berätta att jag hade fel med carnivore, så sätt in, ställ frågorna istället, liksom, hur mådde du?
Mm.
Vad kände du för effekter? Var det någon bra saker du kände? Var det dåliga saker du kände?
Exakt.
Och jag menar, där finns de som mår väldigt, väldigt bra av vegankost.
Mm. Ja, absolut. Så det här är verkligen inte så ett avsnitt för att dissa det, utan vi snackar bara om att trenden klingar av och så försöker vi diskutera om vad kan det bero på och hur ser det ut. Ja.
Däremot så ska jag väl säga så, om man tittar på lite objektivt sätt, att lyckas med vegankost och en vegetarisk kost kräver rätt mycket kunskap. Jag menar, vi pratar mycket om det här med, som vi har varit inne på tidigare, med proteiner, vikten av proteiner.
Mm.
Det går att visa en massa proteiner på en vegetarisk och vegansk kost.
Ja.
Men det krävs en del kunskap.
Yes.
Och veta var de här olika näringsämnena finns någonstans. Mm. Och det är väl det man har sett, börjat se nu, att det är rätt många som har bristsjukdomar.
Ja, nej, men så är det.
Eller
så,
brister ska jag säga.
Mm. Nej, men det är absolut, du kan få i dig allting nästan genom kosten, men som du säger så är det ju uppenbart att man behöver liksom göra sin hemläxa där man väljer det här spåret av veganskt och vegetarianskt för att få i sig allting som man faktiskt behöver få i sig. Och några så här risker då, det finns mycket fördelar med det här, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar kan vara mindre förekommande, du får i dig mycket nyttigheter, fibrer, fetter, du har miljöargumentet i vissa fall, vi kommer vidare till det, frågetecken kring miljön där också faktiskt på vissa saker. Men riskerna är ju liksom att ju mer mat och grejer man tar bort och exkluderar från sin kost, desto högre krav på liksom den maten som man faktiskt får i sig, att den har tillräckligt med näring. Det är bland annat omega-3. Mm. Du kan riskera att få i dig för mycket kolhydrater.
Ja.
Grönt har mycket kolhydrater i sig, så att det är inte alla som mår toppen utav det heller. Lite vitaminbrist, vitamin D, B12, zink, järn.
Ja, selen.
Ja, så att det är lite såna grejer. Och vi har ju Peter Martin på FunMed som postade på LinkedIn ganska nyligen kring det här. Mm. Och han trampar ju lite försiktigt här, för att han vill ju inte heller, han vet att det här är ett explosivt ämne, men han såg det liksom ur sitt perspektiv, vad de ser hos patienter som kommer in till dem som kunder helt enkelt. Han ser att majoriteten som kommer in som har näringsbrist, att det är kvinnor. Och i det yngre spannet faktiskt, som är just veganer eller vegetarianer. Ja, men negativa effekter av antinutrienter, svårt med viktnedgång på grund av kolhydrater och som kommer med den här växtbaserade kosten. Och han säger, jag har inget att vinna på att gå emot mainstream uppfattning om att vegansk kost är det mest hälsosamma, men jag kan utifrån en utkikspunkt baserat på mätdata inte tiga still nu när också vissa ger sina barn vegetariskt eller veganskt kost. Jag har sett deras mätvärden också.
Mm.
Punkt.
Mm. Och det är väl där som jag då tror att, ja, men tittar man då på kanske tjejer 13, även killar 13, 14, 15, ja, men då ska de inte äta kött på detta. Men de äter ändå snabbmat.
Mm.
Och då blir det pommes fritten.
Ja.
Bara pommes fritt. Jag menar, det är inte särskilt bra.
Nej, det är ingen höjdarmat faktiskt. Nej. Alls.
Och mycket av den maten som de behöver äta då för att få i sig proteiner och liknande tycker de kanske inte är så här supergott.
Nej.
Det kan nog vara lite mycket sådana aspekter också.
Absolut. Jag har ju några kompisar som har varit veganer. Men alla de har faktiskt efter ett par år svängt tillbaka. Inte blivit carnivore, men definitivt blandar in kött. Och alla de säger att de mår bättre. Så att, ja, det är liksom mina egna vad jag har sett, så är det ju inte absolut ingenting som är gällande för alla, men
mm. Jag hörde om en tjej, hon bara gjorde någon egen mix. Hon åt bara veganskt och köttbullar.
Köttbullar.
Hon tyckte det var så gott.
Okej. Okay. Cherry picking. Köttbullar är okej.
Okay. Köttbullar är okej.
Okay. Ja, spännande.
Men är det inte mycket att vi cherry pickar liksom, ja, med kosten och
Man bygger sin egen...
Man kan se en del av de här debatterna som är på nätet. Man kan se hur folk som sitter lite halvpackade på fredagskvällen och diskuterar kost. Troligtvis sitter de med både vin och öl och liknande och med chokladkakor och ostbågar och diskuterar den här renlärigheten. Så diskuterar man olika studier. Så dissar man studierna på detta och så tycker man att de är idioter alla på detta. Men de visar liksom inga resultat själv.
Nej, det är mycket, mycket åsikter. Så där folk sitter och kokar över när det kommer nya kostråd och sådär. Så där, ja. Fast problemet är inte kostråd. För problemet är att folk inte ens följer kostråden till att börja med. Hade vi börjat där så hade man sen kunnat börja gnälla på kostråd. För det kan man säkert vrida på dem. Mm. Men om folk bara hade kommit ner till någon slags plus minus noll, alltså att då hade vi mått mycket bättre. Sen är det kanske inte optimalt för alla, men problemet är att folk inte ens äter så som man då borde, inom citattecken. Nej.
Och jag tror, hade vi bara kommit bort mot alla de här liksom, typ sockrade dryckerna, liksom läsk och liknande, så hade det hänt otroligt mycket.
Ja, men ta bort all, eller ta bort, minimera läsk, snabba kolhydrater, jag menar bara där så skulle det nog hända enormt. Och så bara höja upp lite på den gröna sidan så du får ju lite fibrer och bra grejer. Jag tänkte bara avsluta Peters liksom finish på den här. Han säger, man kan absolut må bra och hälsan på vegetarisk mat, men det kräver mycket kunskap och regelbundna mätningar. Den som uppfyller båda dessa krav kan tryggt fortsätta med vegetariskt. Alla andra borde ta sin fundera på om de tar sina råd från någon som verkligen bryr sig om din hälsa eller från någon som har en annan agenda eller är avlönad av någon som har en annan agenda. Och det tycker jag är också så här superviktigt i det här att ofta när det är folk som förespråkar olika, vi kan ta Saladin och vi kan ta egentligen vem som helst av så här stora profiler, de här profeterna, de säljer produkter som går i linje med det budskapet som de framför. Så det är så frågan så här, står de för det 100%? Eller är det en enorm affärsmöjlighet för att man har miljontals följare? Jag tror i många fall så är det affärsmöjligheten och sen har man ett sitt varumärke som man lyfter fram. Sen hur de här personerna lever och faktiskt äter, det tror jag kan vara faktiskt ganska annorlunda story i kulisserna.
Det tror jag också. Och det har man hört, nu ska jag absolut inte namnge någon här, men det har man då hört att de egentligen äter behind the scene.
Ja.
På detta. Men man går ut på detta och då får man en gång sin stora följarskara och man uppfattas som en otroligt fin, medveten person. Och det är mycket hyckleri kring det.
Enormt mycket hyckleri och dubbelmoral, tycker jag.
Ja, men det har blivit det. Och det är precis det du är inne på nu. Det finns mycket pengar. Det finns extremt mycket pengar i hela livsmedelsindustrin. Extremt mycket, och det ska vi vara medvetna hela tiden. Vi ska också vara medvetna att väldigt mycket av den här forskningen som sker med hjälp av pengar från de olika industrierna.
Ja, så är det.
Och jag menar, jag vet själv hur det hölls på mitt under liksom LCHF-sidan för att vi skulle konsumera mer kolhydrater. Så mycket pengar det var från den så här kolhydratsindustrin på detta som skulle motarbeta LCHF. För LCHF tog ändå på marginalen på detta. Det är så stora volymer så att minus 3-4% i marknadsandel, det är gigantiskt mycket. Det är sådana otroliga pengar.
Det jag tänkte ta en sista här på veganismen, och som egentligen var den största andelen till varför folk uppger då att man väljer den här kosthållningen. Och det är klimat och miljö. Och då säger ju liksom FNs klimatpanel, IPCC, att det finns en stor potential att minska utsläppen av växthuset globalt genom att gå över till en mer växtbaserad kost. Och sen säger de så här om hållbar matkonsumtion. Djurproduktion står för nästan 15% av de totala utsläppen av växthusgaserna. För miljön är det viktigt att minska på den totala köttkonsumtionen, och nötkött har då störst klimatpåverkan per kilo bland köttsorterna och kycklingkött minst. Så bara på en övergripande faktor. Och ja, jag tror så här, och vad jag har sett så äter vi mycket kött i Sverige. USA äter också väldigt mycket kött, så att jag tror att det finns en potential där att dra ner. Det behöver inte betyda att man behöver gå ifrån det helt och hållet, men jag tror absolut att det finns en stor potential att vikta om de här makrosarna, kolhydrater, proteiner, fett, liksom, och hitta en mer hälsosam balans där. Men samtidigt så blir det också lite så här, det är en hård press på köttindustrin. Varför vet jag inte, liksom, absolut de här orsakerna, men samtidigt så finns det ju så jäkla stora miljöbovar som de kommer inte undan helt, men jag upplever inte att folk har samma, liksom, aggressiva hållning mot till exempel klädindustrin generellt sett.
Nej.
Ja, men vi bara tar H&M, liksom, decennier utav, ja, skandaler med, liksom, och de skyller, det är underleverantörer, vi visste inte, och det är barnarbete, det är liksom missförhållanden, usla arbetsförhållanden och liksom en enorm miljöbov. Varför inte lika hård press där?
Ja, det är en otroligt bra fråga. Jag tror att det vi gör är att vi cherrypickar hela tiden än en gång saker som vi då, man säger, belastar för miljön.
Mm.
Jag menar, 5-6 före pandemin, då var det flygskammen.
Yep.
Då stod det demonstranter utanför Arlanda och skulle skapa dåligt samvete för alla som reste. Sen kom köttskammen. Och nu tror jag den också håller på att tonas ner lite grann mer. Och nu kan det mycket väl bli textilskammen.
Ja. Ja, men de är under press, H&M och andra, ja, absolut.
Men det ska de vara också, för det är en sån stor påverkan som vi inte pratar om.
Ja.
Men nu är det jäkligt känsligt när vi pratar kläder. Mm. För det är ett stort intresse för väldigt, väldigt många.
Ja.
Att köpa nya kläder hela tiden.
Mm.
På detta. Vi har börjat med den här, om man säger, second hand, mer vintage, väldigt mycket i London nu.
Ja.
Man kunde köpa saker, men det är fortfarande bara på marginalen.
Yep.
Det är på marginalen vi pratar hela tiden. Mm. Merparten köper från Shein och H&M och alla de här.
Mm.
Och H&M gör massa saker för miljön också.
Ja.
Det ska vi inte...
Nej, de är absolut inte liksom bara dåliga.
Nej, nej, nej.
Men de skulle definitivt kunna göra mycket mer, tror jag.
Absolut.
Men jag tror så här att om vi tar den... Om du har liksom trenden är gräddan, det är en viss andel av befolkningen som liksom är på det här. Mm. Och sen har du den stora bulken, gemene man i, jag vet inte, Västerås, nej, Eskilstuna. Gives a shit.
Men hur mycket har du hört talas om textilsvinnet?
Nej, ingenting.
Ingenting, men matsvinnet pratar vi om, att det är 20% av världens produktion som gjort, ja, matsvinn. Men hur mycket av det här blir textilsvinnet? Alla returer som vi skickar som bränns upp istället. Och det är det jag menar, då tror jag bara vi kan på något sätt hålla en fråga i tag.
Förmodligen. Det är liksom, det blir media, det blir personer, så här, man orkar inte hålla igång flera bollar.
Nej, plus att det är relativt enkelt nu, om man säger. Ja, men då får det här röda köttet, nötköttet, det får mycket skit hela tiden. Men det är relativt enkelt ändå att plocka bort för merparten.
Ja.
Det är inte jättesvårt val att plocka bort detta.
Absolut inte.
Men folk petar fortfarande i sig alkohol, som vi vet inte är bra.
Cigarettrökning på väg upp.
Japp.
Helt otroligt.
Exakt. Och då plockar vi ut någonting för att bli den goda personen.
Ja.
Så att, och det är det jag tror som jag har sett, att nu är det så många som har försökt vara goda och plocka bort de här sakerna.
Mm.
Så att det är liksom inte, det är därför trenden viker.
Ja.
Jag tror inte det har så mycket med hälsa att göra. En del kommer rent rationellt säga, jag gjorde det för att jag skulle må bättre.
Ja.
Men mycket är detta, jag är inte inne längre.
Nej, det är ett emotionellt val, helt enkelt. Men sen tycker jag också det är intressant om man bara tar hård press på svensk inhemsk produktion, liksom Scan och alla de här är under press, och sen samtidigt så här, jättemarknader som Indien och Pakistan, Kina, Brasilien. Ja. De ökar ju sin köttproduktion, så det är så här 10,5 miljon svenskar kontra, jag vet inte, om vi slår upp Indien, Pakistan, Kina, så är det väl 3 miljarder ish, nästan.
Mm.
Så här, vart kan vi göra skillnad egentligen?
Nej, det är väl en gång, vi kan bara göra skillnad för oss själva då,
ja,
att det känns bra.
Mm.
Och jag ska faktiskt säga att jag Jag köper väldigt mycket gräsbetat kött.
Ja.
Och försöker faktiskt vara mån om detta. Lite grann ta reda på vart kommer de ifrån. Köper från mindre lantbruk.
Mm. Nej, jag tycker det är supervettigt. Jag försöker ha den liksom synen på det också. Sen är det ju inte alltid det når fram så.
Nej, och det är också en ekonomisk fråga. För då måste vi liksom lägga ner mer pengar på den. Sen är jag inte renlärig på det heller.
Nej. Nej, men bara att man har det tänket, det kanske man inte hade för ett antal år sedan heller, att man tänkte så jättemycket vart den här flintasteken kommer ifrån. Så det är ju positivt ändå att det skett en förflyttning där, tror jag, att fler får upp medvetande. Men som sagt, det är en ekonomisk fråga. Vi kommer ju till det här i massa olika aspekter av hälsa och träning, att det är en ekonomisk och utbildningsnivåmässig fråga rätt mycket. De hänger ihop rätt mycket, socioekonomi och vilka val man har råd och möjlighet att ta.
Ja, men de gapen vi har, de är gigantiska.
Mm.
Det är gigantiskt. Och det är så gigantiska frågor vi är faktiskt inne på här.
Ja, men så är det.
Och det är det jag tycker om, att hela den här liksom hälso- och träningsdebatten måste vi flytta upp på ett högre plan.
Ja.
Vi kan inte sitta med en enstaka studie och bråka och slåss om den enstaka studien.
Mm.
Eller den enskilda personen som vi ska lägga all aggression mot som har sagt någonting.
Ja.
Vi måste se större. Vi måste se en större massa på detta. För ohälsotalen är liksom, de är rätt stora. De är väldigt, väldigt stora.
Verkligen. Ja, men bra. Vi stänger vegan, vegetarianism trenden för den här gången. Kommer säkert återkomma som vanligt. Kommentera era tankar och åsikter, The Lab Rats på Instagram eller någon av mig och min och Görans personliga Instagram eller LinkedIn-profiler, så svarar vi jättegärna på era frågor och funderingar där. Du, jag tänkte vi går vidare med motivationstipset.
Just det, vi ska ha ett sånt också. Och jag vill då faktiskt ta motivationstipset på det som jag började med. Att våga ta ett break då och då. Våga ta ett break från det liv som man nu lever, ett väldigt hälsosamt och träningsmässigt liv. Våga ta ett litet break då och då. Gå ner i varv. Återhämta dig. Kanske då byt kost som jag gjorde i London fullt ut, för att sen längta tillbaka till min keso igen.
Mm.
Det tycker jag, att försöker man hela tiden bara leva på samma nivå på detta sättet, exemplariskt alltid, kommer man misslyckas.
Mm.
Låt det ta tid. Låt det ta tid på att förändra det. Och det är helt okej att göra några avsteg då och då. Och då tycker jag det är otroligt lämpligt, som man har man en påskhelg eller en julhelg. Ja, men låt det passera den helgen. Det är vad jag tror. Det är säkert de som tror, säger emot mig helt och håller på den här biten. Men jag tycker inte man behöver leva på det här fanatiska sättet. Och framförallt behöver man inte vara så jävla duktig. Alltid. Om man ska lyckas på lång sikt.
Jag håller med. Jag håller med dig till 100% för de som tycker annorlunda. Göra det, det blir väl bra. All right, träningstipset. Förra veckan pratade jag om superset i styrketräningssammanhang. Den här gången tänkte jag prata om rörlighetsträning. Och förorda dynamisk rörlighetsträning. Vadå dynamisk? Ja, den klassiska stretchen som är mer statisk. Man stannar i en position under en viss tid. 30 sekunder, en minut, två minuter kan det till och med vara. Var ganska vanligt förekommande förr i tiden. Man gjorde innan någon slags träning, fotboll, hockey eller vad det nu var. Det var ju så jag också växte upp. Men det man ser är att det är bättre om du ska göra någonting som är ganska explosivt, till exempel styrketräning eller någon sport, att det är bättre att värma upp muskeln dynamiskt, alltså att du jobbar fram och tillbaka i rörelseomfånget kring en specifik led eller flera leder samtidigt, och att man gör det innan. Och ja, du anpassar det efter den aktiviteten du ska göra. Så att ska du till exempel då göra knäböj, så kan det vara bra att göra knäböjs lika rörelser, men du gör det kanske utan någon extern vikt, så att du liksom får igång de områdena som behöver ganska mycket rörelseutslag. Så att du gör till exempel då ett air squat, alltså en knäböj utan, eller någonting annat. Så att det är tipset. Statisk stretching, är det ute, är det borta? Nej, det är det väl inte så. Jag kan tycka att en mix mellan de här två kan vara bra. Men som sagt, ska du göra någonting som är lite mer explosivt, så kör den dynamiska. På Instagram kommer jag lägga upp ett par övningar som jag tycker är bra där. Som sagt, det styrs ju rätt mycket av vad du ska göra för någonting i huvudaktiviteten. Men jag gillar övningar som är mycket bang for the buck. Så att till exempel i det här fallet att man får involverar många leder, man får igång många olika muskelgrupper, får liksom röra sig. Så att jag har bland annat då inchworm, vi har squat to stand, vi har sidledsutfall, vi har the world's greatest stretch, cat-cow som en typisk yoga-position, och sen har vi downward dog med en toe-tap. Så att, ja men en massa engelska uttryck här, men jag lägger upp dem på Instagram så att de ligger här. När avsnittet släpps så kan man kolla där. Hur kör du själv?
Ja, men jag kör en mix av statiskt och dynamiskt.
Ja.
Och det som jag tycker är intressant är att man kommer in i passet mycket, mycket snabbare när man börjar med den uppvärmningen.
Mm.
Ställer man sig typ på cross-trainern i 10 minuter så blir man lite varm.
Ja.
Men man har inte mycket nytta av den. Och jag vet att jag läste någonstans om det här att skaderisken minskar inte något speciellt när man står på cross-trainern och blir lite varm.
Nej, exakt. Det tror jag de flesta, så som jag ser det på gymmet ibland, kanske mindre idag än förr, men att folk går in och så kör man några minuter, 5-10 minuter cardio, löpband, cykling, cross trainer och sen in i gruppträningssalen eller ut på styrkegolvet. Visst, du får upp en allmän värme sådär så att kroppen är lite uppsmord, men du kanske inte fått igång de lederna som behöver mycket rörelseutslag. Så att...
Nej, men jag kör som en mix av det du säger, mycket av de här dynamiska,
ja,
dynamiska övningarna. Och sen när jag värmer upp så kör jag liksom, ja men idag har jag precis tränat bröst. Började med sittande bröstpress.
Ja.
Ja men då kör jag då liksom 10-15 repetitioner på lite lättare vikt.
Ja.
Jag står inte tokpumpa utan jag kör lika många repetitioner som jag sen ska göra och sen bygga på till att jag kommer in på min arbetssätt.
Mm. Ja men det är bra, där kan vi ju tipsa om din rörlighetscoach Erik Börjesson på Instagram, erik.borjesson. Mycket rörlighetsövningar där.
Ja, han lägger upp jättemycket bra material tycker jag.
Mm. Bra, och receptet?
Receptet, ja men den brukar jag faktiskt ta på ätardagar och den är ingen egen komposition av mat på något sätt utan den har snudd rakt av en byggare som heter Ashkan.
Okej, ja.
Som också är väldigt bra, lägger upp jättemycket bra YouTube-filmer med tips. I am Ashkan är han på Instagram.
Ja.
Och vad han heter på YouTube vet jag inte.
Nej. Vi kan länka in Erik och Ashkans kanaler i avsnittbeskrivningen.
Men Ashkan är väldigt, lagar rätt mycket mat och håller på mycket med sina proteinpannkakor.
Mm-hmm.
Så det här blir proteinpannkakorna som faktiskt är riktigt goda med så här lite amerikanskt stuk. Väldigt enkelt, äggvita, havregryn, banan, proteinpulver, mandelmjölk, bakpulver, salt. Och jag lägger upp det. Och sen så duttar på lite blåbär så det blir blåbärspannkakor. Ja. Riktigt, riktigt gott och mycket energi.
Ja. Ingen lönnsirap där?
Nej, det är ingen lönnsirap där. Utan, nej, men de är goda och matiga, tycker jag. Och det är också ett bra sätt, tycker jag. Om man då inte tar bort för mycket kolhydrater.
Ja.
För det är en del kolhydrater i med för havregrynet.
Mm. Kör det som en mellanmål eller frukost? Eller vad?
Som frukost.
Ja. Härligt, in och kika på Instagram.
Jag har det mest på min lördag då, min ätardag.
Ja, All right.
Då kör vi pannkakor hemma.
Yes. Veckans snackis, eller avsnittet snackis, tänkte jag köra då. Och det är Coop som har fått lite uppmärksamhet här, bland annat Ann Fernholm som man kan följa både på Instagram och LinkedIn, som skriver och liksom inne i det här med matfusk på olika sätt. Men de, Coop har då börjat med hållbarhetsdeklarationer på sin mat, så man tittar inte bara på utsläpp av växthusgaser utan man kollar även på biologisk mångfald, övergödning och användning av bekämpningsmedel i framställandet av produkter. De poängsätter också arbetsförhållanden och hur produktionen av maten påverkar lokalbefolkningen. Så det är intressant att man adderar en mycket vidare bild av produkterna som tas fram. Så man kollar inte bara på liksom det som vi kanske vanligtvis tittar på med kolhydrater, fett, liksom, hur mycket socker och allt det där, utan okej, om vi verkligen ska, för att jag upplevde att det finns ganska mycket fusk i matindustrin kring det. Man sätter på en grön label, man kallar någonting för organic, eco, och då blir det så här automatiskt så tänker folk, det här är bra. Det är förmodligen bättre, men det den här deklarationen också visade, och som Ann då tydligt visade på sina inlägg i sociala medier, att vissa produkter som man kanske tänker är en miljöbov i förhållande till annat som har upplevts som väldigt hälsosamt och bra, så kanske det inte är så. Man tittar på alla de här parametrarna och inte bara kollar på någon enskild parameter.
Jag har inte sett på det här, men det som är intressant är att jag har pratat rätt mycket om transparens i mina trendrapporter.
Ja.
Och det här tycker jag, oavsett om man säger metoden, så tycker jag att det här är sånt som man verkligen ska hylla. Försöken att visa på bredden. Det tycker jag är fantastiskt bra. Sen kan det säkert finnas brister i det här också.
Det kommer kritik att det är vissa som är mer schablongrejer, men det är en ansats att ta sig någon annanstans än där vi är idag.
Ja. Men är det inte det här vi ska, än en gång, lovorda allt sånt där istället för att dissa ner på de här sakerna, så ska vi faktiskt hylla de som gör försök, som försök till att förändra.
Absolut.
Jag skulle få in det här med den här berömmande kulturen i hela hälsoträningsbranschen mycket, mycket mer. Vi uppmuntrar folk som kommer med nya saker, även om det kanske är superkorkade saker en del gör. Så låt dem prova på det.
Ja.
Så länge de inte pådyvlar det, så länge de inte lurar avsiktligt för att kanske sälja produkter eller egen coaching eller liknande, så tycker jag det är skitbra.
Ja, men det blir spännande att se uppföljningen på det här. Jag kan länka in till hennes inlägg kring det.
Jättebra snack just nu.
Jag tänkte på en annan sak kring det här som jag hade tänkt ta i vårt snack om kosten. Det har ju inte med det att göra, men det tangerar det här transparensen. Och det är, nu sitter jag med en Tesla-förare här rakt framför mig som ändå får representera, för de har ju liksom stått för den här förskjutningen.
Och du ska kasta skit
med det. Eldat på liksom transformationen mot batteridrift. Nu har den bromsat in av olika orsaker. Men det jag kan uppleva angående det här då, varför jag tycker Coops liksom ansats här är spännande, det är att jag upplever att folk har en tendens att kolla på en parameter och bara, okej, elbil är bättre än fossilbil. Jag tror i det totala att elbilen är det. Men kollar man hela kedjan bakåt på elbil, alltså allt ifrån vilka förhållanden produceras, vilka barn är det i Kongo som gräver ut de här ädelmetallerna som behövs till framställningen. Kina liksom köper upp och plöjer Afrika rätt hårt på olika naturresurser. Att man då kanske då rullar i sin elbil och tänker att jag är så mycket bättre för att jag har valt en miljöbil. Men man ser inte riktigt hela kedjan bakåt. Och jag skrev det här för något år sedan på Facebook när det fortfarande var liksom igång så där. Och då var det en Tesla-ägare som direkt så här, det här är propaganda från fossila industrin som vill liksom slå hål på det här. Ja, och det kan absolut komma, och det kommer en massa argument därifrån. men vi kommer ändå inte ifrån att det finns utmaningar med elbilsdriften också. Sen tänker jag så här, återigen de här stora ekonomierna, USA, Kina, var kommer deras el ifrån? Är den så grön, den elen som puttas in för att ladda de här batterierna? Och vad tar batterierna vägen när de är slut? Många frågor.
Många frågor. Det var lite kul. Jag var väldigt tidig just med massa Tesla.
Ja.
Hade de första modell S på detta. Och det var väldigt kul när man då stod och laddade. Det var då det väckte uppmärksamhet med Tesla. Och då kom, det var det medelålders män som kom och tittade på detta och ställde då en fråga liksom först hur mycket det drog lite grann och sådana saker. Och sen kom frågan liksom, och hur snabbt går det mellan 0 till 100? Och då var det bara ett alibi att de skulle känna sig som miljövänner.
Ja.
Det var 0 till 100 man var ute efter.
Ja, det är bra acceleration i de där bilarna.
Ja.
Nej, jag ska inte slänga liksom alla. Jag återigen tillbaka till det du sa, liksom ansatsen att förflytta sig till mot något nytt och bättre. Men det här att okej, men orka hålla flera tankar i huvudet samtidigt, liksom, kan man verkligen sitta där? Och jag ska inte säga, jag sitter med en mobiltelefon här som sitter med de här metallerna som grävs ut någonstans i Sydamerika och Afrika. Jag har ingen aning om vilka förhållanden, så jag ska absolut inte sätta mig på några höga hästar, men man kanske ska lugna sig lite när man tycker att man är lite bättre och lite finare i vissa sammanhang. Sådär.
Ja. Och då blir det betydligt enklare. Än en gång, om vi ska knyta säck kring det, allt det vi har pratat om då, så är det betydligt enklare att ge sig på elbilarna än mobilerna.
Ja, absolut. För mobilen kan ju inte vara utan.
Nej, men elbilen kan du, har du ett alternativ.
Ja.
Och det är precis samma sak som vi har pratat om hela den här tiden.
Ja.
Att det finns ett alternativ. Du kan plocka bort köttet.
Mm.
Och det var det man gjorde. Och när då tillräckligt många hade plockat bort det köttet så blev det inte så intressant att plocka bort det längre.
Nej. Bra du. Det blir cirkel liksom. Som sagt, om vi sitter om 10 år så är det samma grej igen fast på ett nytt sätt.
Exakt.
Vi kommer att diskutera.
Ja.
Hörrni, in och följ oss på Instagram. Kommentera, likea, håll grytan kokande.
Ja. Och rata oss högt.
Ja, helst. Jättemycket fin feedback. Man märker liksom att man pumpar ut något och så tar det alltid mycket längre tid än man tror för att folk ska snappa upp det. Men nu märker vi att det börjar att liksom fler hittar till podden, märker fler kommentarer, framförallt på LinkedIn, att folk skriver reflektioner kring vad de har hört, vad vi har diskuterat. Superkul att höra det. Och läsa det framförallt då.
Ja. Jag tycker det här är jättekul, Bayer.
Ja, tycker jag också.
Ja.
Stort tack.
Tack själv.